Visen sa krävde efterforskning, var han fullt inställt på att bruka den tiden som treentes på projektet. Ogs TVns mynte ATN äger saken fort inte mer uppmärksamhet än de flesta andra UFO-saker han hade befattat sig med. Han ville gärna komma så när denne mannen som möjlig. Allt loss instag hade forthaltes TVns var ATN äger hade haft mer än bara en kontakt och AT. Han hade minst ett dusin andra bilder än de hun hade haft med sig och vist hem i tuxan året för. Den första dagen på gården benyttes TVns till att snacka med mig och en del andra människor. Han syntes det blev klarare och klarare ATLO hade hållit något tillbaka för hem. Till sin överraskelse uppdagits TVns AT mig i rike bara snacket brukbart engelsk, men AT han också hade ett rikt och ny ansiktsspråk. Mig bara gang på gang om ATs TVns måttes till hems spörsmål han icke hade fått för. Han hade svartit ut alganger på de samma spörsmålene. Icke rart AT, han var grundiglev och blev utspurt. Sas TVns. Egentligen önsket icke mig att snacka om det han hade upplevt till utan förstående. Jeg förstoddes lik AT där som man icke stilte de riktiga spörsmålene, fick man ganska enkelt icke svar. I löpet av de färgdögnene han tillbrakt i Schweiz. Följtes TVns mejer på flera lång turer in i skogen bakgården. Når värdet var dålig, satt mejer i timevis på köttenet böjd över fotoalbumet och fortalt om sina möter med utenomjordiska väsener. Das TVns spurte om han hade bilder av helt ny dato, låt mejer han behållde 130 fotografier. Ved hjälp av tolkintervjuet TVns också Poppy, barna och ett halvt dusin vit ner. Inkludert Jakobus. Hans Schottsberg, Herbert Schwe, Harold Brusch. Alla hade sin egen historia och fortelle, och alla var lika överbevist om att TNR-kontakten hade funnit sted. Steven spurte över enkelt om de trodde på Meyers historia. Han fick alltid det samma svaret. Berike snack kom och tro, ge veten er sann. Då den fuktiga och köliga hösttåken begynt och sig in över fjällgården och utsikten på mötestaden och ettervärt blev dåligare. Fanns TVns en kärkommen varmestu i landets byggjans värtshus. En hustrimor gensatte han seg till med Meyers nota ter i pejsestuen. TVns hade utsikt över ven som snirklet seg genom landets byggjan. Han uppdaget raskt att det är Meyers påstått upplevelser visste seg och värad skillig mer omfattande än han först hade antat. Nota ten är öppnet med Meyers första möte med Semjas torsdag den 28. Januari 1975 på en slätt utanför Hinvil. I följ Meyers soppdegnelser hade det varit en usedvanlig nedbörfattig vinter i den östra delen av Schweiz detta året. Någon spredde snefläckor nere i dalen var allt som minnet om vinter. Meyer skrev att han hade sittet jämme då det plutselig glimtet till i Jimmy Hans. I samma ögonblick hade han fornämmet ord och symboler som danmät ett budskap. Budskapet löd. Gå ut i skogen och ta med eget kamera. Meyer följde instruksen och körde avsted på mopeden sin. Han hade med sig ett gammalt Olympus 35 mm kamera. Varken inställnings- eller fokuseringsmekanismen fungerade perfekt på kamerat. Allikväl företrakt Meyer och brukade ett kamerat. Ford i filmen kunde skruvas fram med ett enkelt grep med tommelen. Det var med andra ord lätt och bett gärna för en man som bara hade en arm. Meyer la i gjuten och bestämt mål och körte dit de glimtviser beskeden han syntes han mottok, till det körte han. En time efter befann han sig på en avsidesliggande landväg som gränset hopp till ett stort, fredet skogsområde. Efter en stund syntes Meyer han fick besked om åstans i mopeden. Ett par minuter senare var det som det sanket seg en underlig stillhet över området. Med ett skötet stort, skiveformet objekt lydlöst genom det lätt skyducket. Det saktnät farten, tog en elegant sving över hodet på mig och dalte långsamt ned mot sleten 400-500 meter efter och där mig stod klar med fotoapparatet. Men i samma ögonblick som man trycket på utlöseknappen, försvann tromskiphet. Lite efter ducket en gådefull himmel för kosten upp på nytt, denne gången svävet den rätt över en lastbil som var parkerad i utkanten av sleten, omlag 30 meter ifrån där Meyers tå. Utan en lyda alter omskipet ned till en höjd av cirka 100 meter över baken. Meyer anslår omskipet till och värd omlag 7 meter i diameter och sär i räcka omkring kuppelen på toppen. En böljeliknande bevegelse avtängnet seg på undersidan av skroget, som hade märker av slitasksjö. De små böljerna strålte nedover och dannätet lysande felt. Meyer tog ända ett bilde, och Pony sköt farkost en avstädd i rasande fart, denne gången i östlig rättning, får till slut då bli bort i skydducket. Meyer kastet seg på mopeden och rast avstädd i den rättningen uffen var blitt borte. Plutselig sanket den underliga stillheten seg över området Pony, och gromskipet ducket ända en gang främme för avsky ene. Det beveget seg hurtigare än når jetflymejer hade sett. Med sagt nätte farten, och dalte på nytt ner mot sleten under. Meyer tog bilder i det romskipet lydlöst sanket seg mot baken, och till slut landet det på sleten. I den lune pejsestuen i gästgiveriet nyppet Stevens till en kopp te. Han la ettertänksamt ifra seg papiren. Ifölje not att ene markytte denne närkontakten det förlöpiga höjdepunktet i en serie märkeliga upplevelser Meyer hade haft, som strax seg över 35 år tillbaka i tiden. Först Stevens läste vidare, vill han höra mer om dessa märkeliga upplevelserna, efter av Meyers egen mun. Han behövde icke be den enarmede mannen tog ange då han ville ha flera upplysningar. Meyer bad Stevens bli med ut på köket då amerikanaren bad han fortälla om sin kontakt med utomjordiska skapningar. De satte sig vid kökenbordet, och Meyer begynte på den lång historien om kontakten med pleiadeboerna. Den märkelige svitsaren fortalt en skeptisk Steven sa till han så en förkoste för ett annat solsystem för första gång då han var 5,5 år gammal. Allt sammen begynte som mer än 1942. Jag var ute i haven sammen med far, fortalte den enarmede mannen. Far satt under valnötträtt bakhuset. Det var då jag fick höj på den flyvande genstanden. Merkelig nog blev jag icke det minste forskrycket. Riktigt nog så farkosten fem med ut i vår världen, men allerlig tevel forekom det mig och värden och känt vid den där den dalten är det förra himlen i rättning om kirketornet. I nästa ögonblick snodde den på femöringen, och systerlin raskt avstädd, i rättning av oss. Allt skedde i löpet av halvan ett minut. Objektet, som mest av allt så ut som en kämpemig, rund skiva, sust avstädd knappt 200 meter över baken, och försvann till slut i rättning Herogenwald. Pappa, vad var det, spurte den lilla gutten. Det var Adolf Hitlers nye, hemliga våpen, svarte faren lakonisk. Men jag trodde egentligen icke på pappa, fortalte Meyer Stevens. Jag visste att det jag hade sett, var något helt annat. Jag vet icke om far egentlig först och vad han hade varit vittne till. Han gjorde i vart fall icke särlig minne till att ha sett något utanom det vanliga. Själv begynte jag att stirra upp på himmelvälvingen, dag och natt. Meyer fortalte att det gick tomå nedanför hans och den sölvglinsande genstanden på nytt. Denne gången beveget den seg sakte mot gräsbacken där han lekte for sissel men med försvant den, utan en lyd. I samma ögonblick syntes han att han hörte en indre stemme som snacker till han. Stemmen hänvände seg till lille Edvard vid dag i tiden framöver. Gutten syntes såg och han så tydliga bilder för sitt indre öj. Stemmen gav han besked om att gå ut och söka, och själv finne svar. I begynnelsen var jag svärt förvirret. Har bet öd bilden. Ettervärt blev bilden till ord och sättningar. Sen är emot och jeg började i symbolform. Jeg fortsökte och tygnet av dessa symbolämne, men fick det icke till. Edvard blev orolig på grund av bildene och stemmen han syntes han hörde. Var det något allt med han? Till slut fortalte han den protestantiske landsbyprästen Zimmermann om den store, flyvande genstanden han hade sett på himmelen och om stemmen han hörte inne i hodet. Zimmermann var känt för och värdeligt av en mystiker. Och var långt mer liberal än resten av menigheten. Jag kände Zimmermann god, sa Meyer. Han var familjens prästoggeplejde och leke med barna Hans. Varatjeg hade hört snack om A.T. Zimmermans hyslet med mystiska ting. Jeg fortalt om det jeg hade sett där jeg var sammen med far. Om stemmen jeg hørte og om de telepati skjedde skjedde en jeg mottok. Jeg gikk til hemfor det jeg var redd. Etter en stund ble det en fast vane at jeg besøkte presten etter skoletid. Han fortalte han hadde hørt om flyvende gjenstander som ble kalt offer, og at de mennesker hadde sett slike farkoster i mange hundre år. De som var ombord, kom fra andre verdener, ikke fra jorden, sa presten. Han sa til Gud den at det kunne han ikke snakke med andre om, han var prest og slik prat eller sjokar folk i menigheten, mente han. Presten rådet meg til å utvikle mine telepatiskjevne slik at jeg kunne besvare de telepatiskjemeldingene jeg mottok. Jeg husker godt at jeg fader Zimmermann innprentet meg at jeg ikke måtte fortelle det til noen. Gjorde jeg det, ville jeg garantert bli stemplet som gal. Hver gang gutten hørte stemmen, forsøkte han å lede tanken innover. Etter en tid var det som tankene fikk kontakt med et eller annet. Den første remaksjonen fra den andre siden var en vennlig latter som jeg hørte dypt inn i meg, en latter som gjorde meg fredelig til sinns. Den dag i dag er det som jeg fortsatt kan høre denne latteren. Det var en så vakker latter. Brått stanset strømmen av stemmer og bilder. Med et glødde Michaelis Tille. På syvårsdagen hans den 3. februar 1944 hørte Edvard plutselig en ny stemme som befalte meg å lære og ta vare på de kunnskapene jeg mottok. Den nye stemmen snakket lavmælt, men var likevel like til å misforstå. Syvåringen ble svært urolig, var han på vei til å gå ifra forstanden. Jeg var en redd, liten guttunge som ikke hadde greid på sånt som telepati. Jeg gikk tilbake og snakket med Zimmermann, og etter hvert som han forklarte meg mer om fenomenet, fikk jeg ro på meg til å lytte til stemmen og begynte å fortstå hva som foregikk. Den klare, lavmælte stemmen tilhørte et vesen som kalte seg Svart. Jeg fortsatte å motta telepati-sjeleksjoner utover sommeren 1944. En septemberdag da Edvard var ute og gikk. Kontaktet fatt han telepatisk og gav han besked om åstanse. Han skulle ikke være redd. Jeg var ganske langt hjemmefra, en 5-6 km minst, fortalte Meyer. Mitt inne i denne mørke skogen på det avsidesliggende stedet så jeg at et eller annet kom dalende nede fra himmelen. Det beveget seg sakte og ble større og større etter hvert som det kom nærmere. Det så mest av alt ut som en slags metallpære. Da det var nådd nesten helt ned til baken, åpnet det seg en luke i skroget på den merkelige gjenstanden og en slags heiseanordning kom til syne. Jeg gikk ombord i romskipet, og vi lette tog fløe i avsted, høyt over jorden. Ombord i farkosten var det en veldig gammel mann som fikk meg til å tenke på de gamle patriarkene vi hører om i Bibelen. Han het Svart og var et menneske, akkurat som oss. Han var bare mye, mye eldre. Vi snakket sammen i mange timer før han pånedsatte kursen for jorden. Det merkelige var at han faktisk snakket mitt eget morsmål bedren meg. Den nærværdige Svart fortalte gutten at han kom til å være Meyers åndelige lærer frem til midten av 50-tallet. Da ville en høyere livsform vite ansvaret for hans videre opplæring. Edvard fikk vite at han var utvalgt til å utføre et bestemt oppdrag, mens Fatt ville ikke fortelle hemmannet om oppdraget enn at det ville gå flere til år for han fikk vite hva oppdraget egentlig bestod i. Meyer fikk besked om at han måtte forberede seg på opplevelser som gang på gang ville få hem til å lure på om han holdt på å miste forstanden. Han fikk også besked om at han risikert å komme til skade. Rent fysisk. Etter flere timer satte den eldgamle mannen, Svart, Meyer av på det samme stedet i skogen. Romskipet forsvant, får aldri mer å vise seg for gutten. I mange år fremover stod Svart i midlertid i telepatisk kontakt med Meyer. Gutten var overbevist om at den gamle mannen forberedte han på neste tre den åndelige opplæringen. På 16-årsdagen Hans. den 3 februari 1953, blev fatsröst borte for god. Flere måneder gikk for passheten ble brutt av en ny steme. Fatsrolige, mykes teme hadde måttet vike plassen for en ung, frisk og kraftfull steme. Stemen tilhørte en kvinne som kalte seg Asket. Asket kommer fra Dahl-universet. Det et univers som kjent for deg, forklarte hun gutten, men som en parallell til ditt univers. Det finnes mange andre universer i tid og rom som kjent for dere. Den tekniske utviklingen har åpnet dørene mellom våre to univers. Da han var 12 år gammel, fikk Edvard tuberkulos, og tilbrakte alt 8 måneder på et sanatorium. 2 år senere sendte den lokale barnevernsnemnda han til et gutthjem i Elbisbrunn for de han stadig skulket skolen. Edvard rømte efter å gutthjemmet 3 ganger for myndigheten og sendte han hjem til foreldrene. Den unge Billy sluttet skolen etter 6. klasse. I årene som fulgte prøvde han seg i mange forskjellige jobber, efter å ha årleget lokrør til å melke kuer. Han fikk dårlige venner, og ble sammen med en gjeng fra et ungdomshjem arrestert for tyveri. Ungdommene ble sendt til en forbedringsanstalt i Arborg. Edvard rømte fra forbedringsanstalten til Frankrike hvor han gikk inn i Fremmedlegionen. Desserte få måneder etter avsluttet trening og vente tilbake til forbedringsanstalten. Han stod stadig i kontakt med Asket. Hun oppfordret han til å rise og se verden, studere og lære. 11.958 la han ut på sin første rise til Midtøsten. Jeg fikk besked av min overjordiske kontakt om å rise til Midtøsten, fortalte han vendeles tevens. Denne reisen skulle komme til å få betydning for utforskningen av mine tidligere liv. Jeg fikk besked om å rise til Jerusalem, Betlehem og Jordan, foruten Vestpakistan, foten av Himalaya-fjellene, Indien, først og fremst New Delhi og Mara-Ulli, samt Tyrkia. Det var meningen at jeg skulle sette meg i forbindelse med visse personer som ventet meg. Enkelt av disse menneskene var innforstått med at jeg hadde kontakt med Asket. I Mara-Ulli gjorde en buddhistmunk meg fortrolig med Buddhas lære. Uker og måneder kunne gå uten at jeg hadde kontakt med Asket. Men plutselig kunne han høre stemmen hennes igjen. Hun pleide først å spørre om han hadde tid. Som regel svarte han ja, for de lærde om mennesker og Asket var viktigere enn alt annet. Vis han sa ja, ga hun han besked om å rise til et bestemt sted dagen etter og oppsøke visse personer. Etter en stund synes jeg ikke det var noe unormalt med denne kontakten, fortalte Meyer. Det var omtrent som hvis du ropte på meg og sa, Billy, har du tid til å gjøre meg en tjeneste? Asket ga Edvard besked om å lære menneskene å skjønne, menneskesjelen, menneskelivet, bakgrunnen for lærdommen. Han skulle også lære naturen å skjønne. Man lærer mye av naturen, sa Meyer hjemme til Stevens. Det viktig å studere planter og dyr, oppleve hvordan alt levende fødes og dør og hvordan alle som lever henger sammen. Det var på den måten jeg avdekket naturlovene. Naturlovene det samme som skapelsen. Skapelsen ikke et adskilt fenomen, skapelsen alternativt. Meyer reste til Hellas og videre til Tyrkia. Deretter la han i gjennom Syna, Jordan og Irak og endte opp i Saudi-Arabia. Ferden gikk videre til Kuwait og Iran. Derefter reste han østover, til Pakistan og endte til slut opp i Indien. Han gikk til fots, haiket og kjørte buss, tog båt. Han jobbet som slangetemmer og gartner, kjørte lastebil lastet med nitroglycerin, han linerte seg som gatesanier, kelner, grisepasser. Jobbet på slepebåt, solte leirkruker, ledet ett ungdomshärbärge, jobbet som veterinärassistent, hjälpepler, dröplucker. Han spilte dukketeater, drev hönseri och undervisste i tysk. Allt sammen under Askets usynliga ledelse. Han fick till namnet Billy, uppkallt efter amerikanske folkehjältar som Billy the Kid, Buffalo Bill och Wild Bill Hickok. Mens Meyer drog fra land til land og fra jobb til jobb, fortsatte Asket den telepatiske undervisningen som Svart hade begynt, tog ansvaret Edvard till ytterligare åndelig bevisgöring. Du är utvalgt, i likhet med andra människor i andra tidsåldrar till och fort hela sannheten. Du vill uppnå större kunskaper än något annat människa i din samtid. Detta är grunden till att du står under ledelse av en högre livsform som beskytter, rättleder och lärer dig. Det sker i följe en skapelseslov som icke kan motarbeides, icke angång vilje med sig, for de sannhetsbärare icke blir kallt till sin uppgav i en speciell ålder, de är sedne bestämt för uppgaven i fratidenes morgen. Ett slikt liv vilken hände blir vanskelig, det utvalgte individet vill nämligen lära helt huset vanliga ting. Den 3 august 1965 gick Meir ombord i en gammal buss i Turkiet, på väg till mithösten. Undervis kolliderade bussen med en annan buss, och Meir blev styckt skadet i olyckan. Han blev liggande i vägkanten i flera timmar utan att få hjälp. Folk var överbevist om att han var död, intill en läge kom till olyckestedet. I hög och hast blev Meir kört till cykelhuset, där den vänstra underarmen hans mått amputeras. Då Meir fällde sig frisk nog, fortsatte han rejsen, till Thessaloniki hela loss denna gången. Här slog han sig ned på ett litet hotell och glidmärkte sig som skjortesäljer. I ett julesällskap samma år träffade han den 17 år gamla greske Kalliopet Safiro. Under uppehållet i Indien 1964 hade Asket lät Meir fotografera romskipet som svävet höjt över Ashoka-asrammen i utkanten av Mera Ulli. På bildet ses tydligt det skiveformade objektet. Det har en lav, halvkulleformad konstruktion på toppen. Meir hade tagit vare på bildet och visste det till Stevens. Samma år som bildet blättat, avslutade Asket kontakten med Meir. Akkurat som Svart hade gjort tidigare. I den sista kontakten fortalte hun hem at overjordiske vesener ville holde hem under uppsikt de nästa 11 åren, till gang for både hem selv og de nya kontakterna. Under forutsetning av at han hade nått det nödvändiga åndelige bevissthetsnivået, ville han når tiden var moden möte sina nya läromestre ansikt till ansikt. Dine forfedre kommer fra stjernekonstellasjonen Lyren, hadde Asket fortalt ham. Når du er tilstrekkelig moden, vil dine forfedre ta kontakt med deg. Den evige sannhet vil til alltid forbli den samme. Slik avsluttet Meir beretningen om sine ungdomsopplevelser. Tidlig neste morgen ventes TV-ens tilbake til den lune peisestuen i gestgiveriet. Mens han tyllet i seg store mengder stark te. Jobbet han seg genom den heller dåliga engelska översättelsen av Meyers notat er. Han var kommet till beskrivelsen av romskipet som landet ute på sleten. Det virket nästan som farkosten pulse, stod det i notaten. Skroget skinte i solen. Bortsatte för av de små glödjene som var placerade i ring omkring kuppelen, var överflaten helt glatt, utan tänk till skötar eller sammanfyrningar av några slag. Mig gick knölande närmare. Då han stod omlag 100 meter ifrån den mystiska farkosten, fältes det som om ett eller annat hållt hem till backa. Det kändes som jäglöp i motvind i en lydlös storm, stod det skrevet i notaten. Jägkämpet av all kräfter för att bevege mig framöver och klart det sovit, men bara någon få meter, för den gådefulla kraften blev för stark. Jag satte mig i steden ned och betraktade kapseln. Efter mindre än ett minut kom en skickelse fram bak romskipet. Skickelsen såg ut som ett människa, gick på två ben och hade två armar. Det okänte väsenet var klädd i en tätsigt händedrakt som gick upp till halsen. Materialet var grått och grovt, det såg nästan ut som elefanthud. Drakten hade en stiv, ringformad krave och en till grå, ankelhöjestövlar. Det var plejad och kvinn ensamjas. Hun så på henne inte ens, lyseblå inne. Deras gula håret som var gräd i mittskill, hang löst ned till midjen och rammet innet ansikt med smal nes, villformet mun och höje kinben. Meir märket seg att det eneste som skilte henne är för av människor på jorden, bara till de små örene satt tätt in till hodet, ikuligt böt ute för av kraniet. I tillägg var den vita huden hennes så blek och glatt att heden nästan var selvlysande. Sämjas beveget seg graciöst och selv sikert mot ham, berörte armen hans försiktig och hjälp ham upp. Så följde hun ham bort till Trötärmejers moped stod parkert. De satte seg i gräset och snacket i en time och ett kvarter. Sen 3a snacket bra nog tysk till att Mejerike hade vanskeligheter med att förstå henne. Edvard Meyer skrev i nota till henne sin ateplejade och henne i lång tid hade önskat att komma i kontakt med sannhetssökande människor. De hade beskyttet och vägledet Edvard Meyer sedan han var 5 år. Plejade och henne hade år efter år sent här meldinger på olika kommunikationsnivåer, och han gav dem tillfredsställande svar. Därför fortsatte de att kontakta han. I januari 1975 var Meyer omsider redo till att motta lärdom och bli gjort känt med uppdraget som väntat han. Sämjas fortalte först kort om plejade civilisationen som var många tusen år gammal. Den uppstod icke i plejaden som är ett mycket yngre stjärnesystem än vårt, men i stjärnekonstellationen Lyren. Då det bröt ut krig i det stjärnesystemet, blev stora delar av befolkningen evakuerat till ett annat stjärnesystem i plejaden som kallas Hedenne, närmare bestämt till stjärnen Vega. På en interstellar resa uppdaget de nyinflytterade plejade och ännu att jorden var i färd med att utvikla en atmosfär som var förbausende lik deras egen. Siden den gång ger jorden blitt ramet av två ödeläggande katastrofer, fortalte Sämjas Meyer. Den första katastrofen hade de första plejade och ärohat skyld i. De ankom jorden och parit seg med de primitiva människorna. Myesen är att kolonisera en annan generation plejade och är jorden. Disse utviklet raskt en avancerad teknologi, som möjliggjorde en alltomfattande och ödeläggande krig. Sämja såg de andra plejade och henne som hade slått följe med henne till jorden, kom ifrån en förälskande kultur i stjärnekonstellationen Lyren. Disse fälte att de hade ansvar för att hjälpa mänskligheten. Slik att inbyggarna på jorden icke skulle bli offre för någon katastrofe, lik katastrofen tidligare plejade Baer hade förorsakat. För att hjälpa mänskligheten med den uppgaven, hade plejade Baer nätat telepatisk kontakt med en mängd individer på jorden, men de utvalde visste sig inte nå mangla kunskaper, vilja eller lojalitet. De få som hade de önskade egenskaperna. Varför ängsthelige till att stå fram och fortälla om plejade boerne? Därför fick ingen vite om kontakten. Vi har lärt att det är många människor är utavstånd till att dra känsel på sannheten och att det är sannheten skrämmer dem, fortalte Sämjas. De är rädda de vill bli beskyllt för att vara gale, och att det är andra människor vill råta sig samman åt dem och pröva att överbevisa omvärdenen om att det de lyver. Fotografering av himmelfark och stene FRA-pledene var en av Meyers förutbestämda uppgaver. Bildene skulle överbevisa människorna på jorden om att de mottog besök FRA-pledene. Bara på den måten ville människorna kunna inse att de var del av ett större samfund av galaktiska civilisationer. Plejade var ena fortalte att de bara var rena många miljoner kosmiska raser som reste omkring i världens rummet. Människorna kallar oss extraterrestriella eller romvesener, fortsatte Sämjas. De tillägger oss övernaturliga ämner, men vet allelit väl ingenting om oss. Sannheten är att vi är mänskliga vesener akkurat som därre, men att våra kunskaper, vår visdom och vår teknologi är deras långt överlägen. Vi är allvarligt bekymret på grund av den dominerande roller religioner har på jorden, samt den skadelige virkning dessa har haft på lutringen av människoonden. Det finns bara en universell kraft. Denna kraften virker in på den enkelte skapningsliv och död. Det är skapelsen, universets odinkallelige och eviga lover. Människorna kan avdyka dessa loven i naturen, och det är ven och god där som man vill uppnå andelig växt. Parallellt med att det är människans kaffel segånd eller tröstved och söker tillflukt i religiösa forestillingar, svinner den levande människosjälen bort. Charlataner på jordens belögner om att vi som kommer referaplöja denna, er ängler och att vi är sent hit efter ordre FRA-skaparen, för att bringa fred, det sanne budskap og det lykkelige samfund til menneskeheten. Det er ikke sant, vi har aldrig mottatt noen slik ordre og kommer heller aldrig til å gjøre det. Skapelsen gir rike ordre,